السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Idag ska vi inshallah ta'ala ha den sista föreläsningen i den här serien för det här året om Riyad al-Nadira, den här boken skriven av Sheikh Abdurrahman ibn al-Sadi. Och vi har gått igenom flera kapitel än så länge från den här boken som har handlat om en rad olika ämnen. Som har handlat om bland annat vilka dygder det finns med den islamiska trosläran och dygderna med bönen, dygderna med fastan, dygderna med att ge zakat, dygderna med att göra hajj. Och så pratade vi även om andra saker och andra ämnen som är viktiga och relaterade till islam. Idag kommer vi gå igenom två stycken ämnen som är till viss del relaterade till varandra, som är väldigt viktiga och viktiga att vi som muslimer känner till. Det är kapitel 11 och 12 från den här boken. Det första handlar om vikten utav ening muslimerna sinsemellan och faran med splittring. Och det andra handlar om det som kallas för shura. Och det är att man gör saker och ting i samförstånd med varandra. Och man har förråd muslimerna sinsemellan. Gällande vikten av att muslimerna ska vara eniga sinsemellan. Och hur mycket vikt som islam har lagt på det. Och hur farligt det är med att man splittras. Och att man är hatiska sinsemellan. Så finns det väldigt många verser i Koranen som handlar om det här ämnet. Och bland de verserna är att Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat Ali Imran: Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'a fa'alafa bayna qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin min an-nar fa'anqadhakum minha. I surat Ali Imran så säger Allah subhanahu wa ta'ala: Håll alla ni tillsammans fast vid Allahs rep och splittra er inte. Kom ihåg Allahs välsignelse över er när ni var fiender. Och Allah enade mellan era hjärtan så att ni blev med Allahs välsignelse bröder. Och ni var på väg att ramla ner i helvetet, men Allah azza wa jall räddade er därifrån. Den här versen tilltalar först och främst sahabas. För sahabas som levde i Medina, de som kallades för Al-Ansar, de kom från två stycken huvudklaner. Ena kallades för Aus och de andra kallades för Khazraj. Och de brukade strida år efter år efter år mot varandra. Det förekom under en väldigt, väldigt lång tid att de hela tiden hamnade i strider sinsemellan. Och så var det även med många av muslimerna, eller de som senare blev muslimer, på andra platser. Det förekom olika stridigheter. Men när de sen blev muslimer så enade Allah subhanahu wa ta'ala mellan deras hjärtan. Så att de blev bröder. Och brödraskap i islam har en väldigt hög status. Och att alla muslimer räknas som bröder och alla muslimska kvinnor räknas som systrar. Islam har inte bara lagt vikt på att säga till oss att det är viktigt att vi ska vara enade sinsemellan. Och att vi ska hålla ihop. Och att vi ska vara bröder och att vi ska vara systrar. Utan islam har även förklarat för oss i detalj hur det ska gå tillväga. Hur man ska bli enade. Och islam har varnat för oss för alla de saker som leder till att man splittras sinsemellan. Så det handlar inte bara om att man ska enas och sen är det upp för oss att kunna komma fram till det själva. Utan vägen till ening har förklarats. Och vägen som leder till splittring har förklarats så att vi ska akta oss därifrån. Det finns många verser i Koranen och många hadither från profeten sallallahu alaihi wasallam som beskrivit det här ämnet i detalj. Och om muslimerna verkligen skulle hålla fast vid de här grejerna så skulle muslimerna vara så som de har blivit uppmanade till att vara, enade och väldigt nära varandra. Och de skulle hålla sig borta från splittring. Bland de haditherna där profeten sallallahu alaihi wasallam har pratat om det här så säger han en hadith som finns i Sahih Muslim: لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه مسلم كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه فإذا صلى الله عليه وسلم صلى var inte hatiska sinsemellan och vänd inte ryggar mot varandra. Alltså att man är mot varandra så vänder man bara sig om och man visar avståndstagande från den andra. Utan var och Allahs tjänare bröder. En muslim är en andras muslims broder. Han förtrycker inte honom och han överger inte honom och han ser inte ner på honom. Det räcker som synd att man ser ner på sin broder som muslim. Varje muslim är förbjuden för den andra muslimen att spilla dennes blod eller ta dennes egendom eller göra överträdelser mot dennes heder. Så islam förklarar för oss att vi ska vara bröder sinsemellan och förklarar för oss vilka saker som leder till att man kommer varandra närmare. Att man inte förtrycker varandra. Att man inte överger varandra. Och att man inte ser ner på varandra. Och islam förklarar också hur farligt det är att man ser ner på varandra. Och att man på något sätt spiller den andras blod. Eller tar dens egendom. Eller att man förnedrar den andra på något sätt. Alla de här sakerna tyder på ett tillvägagångssätt för att kunna komma varandra närmare. Och Allah Azza wa Jalla har också förklarat för oss att när muslimerna är enade sinsemellan så leder det till en väldigt styrka för muslimerna. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Splittras inte sinsemellan eller ha inte osämja sinsemellan för då kommer ni att förlora och er styrka kommer att försvinna er sinsemellan. Så en av de stora anledningarna till att muslimerna förlorar och att inte bli segerrika är att de inte är enade. Och det är en form av styrka som muslimerna måste förbereda för att kunna slå tillbaka sin fiende. Allah Azza wa Jalla har sagt وَعَيْدُوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَى وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْرِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ. Att förbered mot dem, det vill säga era fiender, det som ni kan klara av med styrka. Vare sig det gäller stridshästar eller annan form av styrka. Så att era fiender blir rädda för er när ni gör på det här sättet. Och författaren säger att bland de starkaste formen av styrka som muslimerna kan förbereda. Är att de ska vara eniga sinsemellan. För att när muslimerna är enade. Så leder det till att de som är deras fiender känner rädsla inför dem. Men när de ser att muslimerna är helt splittrade och alla hatar varandra och det finns olika grupper och alla grupper kämpar för olika mål så kan de inte längre känna av den här respekten för muslimerna. Så därför är en av grunderna för att muslimerna ska kunna få styrka som nation att de ska vara enade sinsemellan. Och det går tillbaka till en rad olika anledningar som vi senare kommer att prata om som sagt. Och när muslimerna inte är på det här sättet så har de endast sig själv att beskylla. Och det är det vi ser i många av de muslimska länderna idag. Anledningen till att muslimerna inte klarar av olika strider som de är i, det handlar inte alltid om att de har dåliga vapen eller att de inte kan klara av de här striderna rent strategiskt eller liknande. Utan det handlar om att det är en väldigt stor splittring muslimerna sinsemellan. Och grupperna som finns på de här platserna är hatiska sinsemellan. Och kanske till och med strider mot varandra sinsemellan. Och det här har vi sett att det har skett gång på gång för muslimerna i modern tid. Så som i till exempel i Afghanistan hände det här. Och det hände i Irak förut och det hände nu i Syrien. Och det är en av de stora anledningarna till att det går så dåligt för muslimerna på den platsen. Att till exempel som nu i Syrien att det finns flera hundra olika grupper som strider mot samma fiende. Och många gånger så leder det till hat de sinsemellan så de börjar kriga mot varandra och så vidare. På det här sättet så kan man inte besegra en fiende. Och det här är ett stort problem som muslimerna idag lider utav. Och Allah subhanahu wa ta'ala har lovat att de som är gudfruktiga och håller fast vid Allahs religion, att de kommer få ära och seger. Och att Allah subhanahu wa ta'ala har berättat att en av vägarna, som sagt, av gudfruktighet för att kunna nå till seger är att muslimerna ska först och främst vara enade. Och Allah subhanahu wa ta'ala har berättat att det här är någonting som han inte bara uppenbarat för oss, utan för alla profeter. Så har lagt vikt på att de ska vara enade, de troende på den tiden. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: Shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi. Att Allah subhanahu wa ta'ala har föreskrivit för er den religion så som han har föreskrivit för Nuh alayhi salam och de profeterna som kom innan dig, det vill säga Ibrahim och Musa och Isa, att ni ska etablera religionen och splittra er inte sinsemellan. Och Allah subhanahu wa ta'ala har hotat med ett hårt straff för de som splittrar sig. Då han sa: وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Var inte som de som splittrade sig och hade osämja sinsemellan efter det att klara tecken hade kommit till dem, och de kommer få ett enormt straff. Författaren säger sen: Å muslimer, håll fast vid allt det som era religion har kallat er till, som kärlek och enighet, och akta er från att splittras. Gör allt det som leder till att era hjärtan enas, och akta er från det som splittrar era hjärtan. Akta er för att islams fiende försöker att så meningsskiljaktigheter muslimerna sinsemellan. Och författaren som skrev den här boken, han gjorde det för ungefär 60 år sedan, 60-70 år sedan. När stor del av den muslimska världen var koloniserad. Stor del av den muslimska världen var koloniserad av icke-muslimska länder. Som Frankrike och England och Holland och så vidare. En av de största anledningarna till att de kunde kolonisera den muslimska världen var att det var så mycket splittring muslimerna sinsemellan. Så de kunde köra den kända taktiken de använde sig av: divide and conquer. Splittra först och ta över därefter. Att man äggar det här folket mot det här folket. Och man ger dem här lite mer vapen, de här lite mer vapen. Låt dem hålla på och tjafsa och kriga sinsemellan. Sen tar man över. När de tog över den muslimska världen så hade de oftast inte stora, stora styrkor. Utan det var i muslimska länderna som var den absoluta majoriteten, det var muslimerna som var där. Jag har till och med hört att ön Bali, som är en stor ö med flera miljoner invånare, som finns i Indonesien. Antalet holländare som styrde den ön när de koloniserade det var 2 stycken. 2 stycken holländare styrde den här ön, och resten hade de bara indonesier som jobbade åt dem. För att de körde vilken taktik? Divide and conquer. På samma sätt när de tog över andra ställen som i Indien. I Indien på den tiden, nu för tiden så lever det över 1 miljard människor där. Men på den tiden var det flera 100 miljoner som levde där. Inte lika många som idag, men det var många. Antalet engelsmän som tog över hela Indien, och på den tiden innan engelsmännen kom dit var det muslimerna som styrde hela Indien. Och Indien på den tiden var Indien, Pakistan, Bangladesh som var stora länder och stora antal människor som levde där. Trots det var de väldigt, väldigt få som lyckades ta över de här länderna. De hade en viss militär överlägsenhet. Men till stor del handlade det om att muslimerna var så splittrade sinsemellan och inte enade. Så de kunde just ägga dem mot varandra. Och exakt samma taktik fortsätter idag. För man ska inte tro att på 50-60-talet att kolonialismen slutade i den muslimska världen, utan den fortsätter. Den fortsätter bara på ett annorlunda sätt, men den fortsätter än till idag. Antingen militärt, eller ekonomiskt, eller politiskt, eller liknande. Varför lyckas de göra det? Därför att det finns så pass mycket splittring muslimerna sinsemellan. Hade muslimerna hållit fast vid sin religion så som de skulle, och inte varit splittrade, så hade det inte gått. För oftast när det kommer en fiende armé och försöker ta över ett land, hur många är det som de kan komma? Till exempel när amerikanerna tog över Irak. Det bor 25 miljoner irakier i Irak. Hur många soldater hade de? 100 000 kanske. Men trots det så hade de inga större problem att kunna ta över landet. För att det förekommer så pass mycket splittring av muslimerna sinsemellan. Och det finns olika sekter och grupper som alla kämpar för sin egen sak. Eller nationalism eller liknande. Och alla kämpar för sin egen sak. Så att muslimerna blir ett lätt byte att ta över. Så det här är någonting som är väldigt farligt och väldigt tråkigt att se. Men det är någonting som är väldigt vanligt förekommande i den muslimska världen idag. Och det skulle faktiskt inte spela så stor roll om muslimer till exempel skulle bli militärt mycket starkare i vissa länder. Om det förekommer sån här splittring. Det kommer bara förr eller senare leda till att den ena gruppen krigar mot den andra. Så det är viktigt att man går tillbaka till roten av problemen som muslimerna har, så att man ska kunna lösa dem från roten. Och inte försöka titta på felaktiga lösningar. Sen säger författaren: å muslimer, akta er för det som splittrar mellan er. Och vet ni inte att när fienderna ser att ni är helt enade, så tittar de på er med respekt och fruktan. Men då försöker de istället göra allt för att splittra er, för att kunna försvaga er. Det är nu dags för muslimernas regeringar och grupper att enas på ett vist och nyttigt sätt, så att de kommer varandra närmare och enas. Och det här är verkligen sanningen, och det är det man ser när det här sker för muslimerna. Vilken mer respekt muslimerna kan få. Men när det ska dyka upp olika grupper som ska försöka komma på olika lösningar på ett felaktigt sätt som inte är i enlighet med islam, så ser man de problemen vi ser. Sen säger han: å muslimer, ni står nu vid ett vägval. Ska ni ena er och bli starka, eller ska ni fortsätta att vara splittrade, och då kommer ni aldrig att nå styrka. En sak som är väldigt viktig att veta är att det inte är all form av ening som är prisvärd. Utan ening måste ske på ett korrekt sätt. Ening ska först och främst ske att om muslimerna ska försöka ena sig sinsemellan, så måste det ske på den saken som enar dem. Muslimerna idag kommer från olika nationer, olika kulturer, olika bakgrunder. Så de sakerna i sin tur inte någonting som enar dem. Utan det enda som enar dem från olika delar av världen är islam. Så om de vill bli enade sinsemellan, så ska de göra det på den saken som egentligen enar dem. Och det är islam. Och vilken form av islam är det de ska ena sig på? Är det någon egen form av islam som någon person kommer på? Eller att varje grupp ska försöka komma på en egen lösning utav det här är vad islam är egentligen, och så vidare? Eller ska man ena sig på den form av islam som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kom med? Den riktiga islam, den ursprungliga islam. Det är den islam som kan ena muslimerna. Inte den islam som det finns innovationer i. Eller tillagda saker till. Profeten sallallahu alaihi wasallam i en av de sista khutbah som han hade sa: den utav er som kommer att leva längre kommer att se mycket splittring muslimerna sinsemellan. Kommer se mycket splittring muslimerna sinsemellan. Men han slutade inte att prata där. Utan han sa: när ni ser det, så håll fast vid min sunna och sunnan utav Al-Khulafa Rashidin, de rättvägledda kaliferna. Så profeten sallallahu alaihi wasallam berättar om sjukdomen och berättar om botemedlet. Att den formen av islam som de ska enas på är den islam som profeten sallallahu alaihi wasallam kom med och hans rättvägledda kalifer praktiserade. Och därefter så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: och akta er för nyinförda saker i religionen. För varje nyinförd sak i religionen är en innovation, och varje innovation är en villfarelse. Så profeten sallallahu alaihi wasallam själv har berättat om vägen till, eller vad som kommer att ske för muslimerna. Och han berättade om vägen där ut. Och det är inte upp till var och en att komma på egna lösningar på hur man ska lösa problemet. Utan man går tillbaka till profeten sallallahu alaihi wasallams sunna. Och det här är ett stort problem idag. Att många muslimska grupper säger: vi måste ena muslimerna. Men de gör inte det på korrekt sätt. Då säger vi bara, försöker ena alla baserat på vissa politiska agendor. Att man startar upp en grupp eller ett parti eller liknande och säger: det här ska vara den muslimska gruppen. Och i den muslimska världen så finns det hundratals såna här grupper. Och så har man en politisk agenda som man kämpar för. Så dyker upp en annan grupp som har en annan politisk agenda. Och så blir det fiendeskap de syns emellan. För att de inte har enats på det som man ska enas på. Så muslimerna är i ett enormt behov idag utav ening. Men för att muslimerna ska kunna ena sig på ett korrekt sätt. Så måste det ske på det korrekta tillvägagångssättet att kunna nå det här målet. Och det är som sagt att man enar sig på den islam som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kom med. Och inte någonting som är baserat på innovationer och liknande. Andra kapitlet som författaren tar upp är vikten utav att man ska rådslå sinsemellan. Och att man ska ha det som kallas för shura. Shura betyder att man samlas, de som är experter inom ett ämne till exempel. Eller till exempel de som ska styra den här moskén. För att ta som ett exempel. Då samlas de som är ansvariga och har för råd sinsemellan. Och att det inte bara är en ansvarig som är som en diktator över resten och säger att så här ska det vara. Alla ska lyssna på mig och gå inte emot vad jag säger. Den shura är att man för råd sinsemellan och alla får komma med sina åsikter som är med till exempel i ledningen för en moské. Och sen kommer man fram till ett gemensamt beslut i frågan. Det här är väldigt uppmanat i islam. Och det har kommit verser i Koranen. Som har uppmanat oss till att ha shura sinsemellan. Allah azza wa jalla har prisat de troende och säger wa amruhum shura bainahum. Att de riktiga troende, det är de som har shura sinsemellan och söker råd mellan varandra. Författaren säger att det här omfattar alla deras religiösa och världsliga angelägenheter, såväl inrikes som utrikes, generella och privata. Allah subhanahu wa ta'ala har till och med beordrat profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam att söka råd från sina följeslagare. Trots att han agerade i enlighet med uppenbarelse från Allah. Det han gjorde var baserat på uppenbarelse från Allah azza wa jalla. Trots det så har Allah azza wa jalla uppmanat honom att söka råd från sina följeslagare när han ska ta beslut. Inte för att han var i behov utav deras åsikter. Utan för att lära hans umma hur man ska gå tillväga när man ska fatta beslut. Allah azza wa jalla säger washawirhum fil amr. Och sök råd från dem gällande angelägenheterna. Så när profeten sallallahu alaihi wasallam skulle fatta beslut som relaterade till muslimerna. Så brukar han samla ihop Abu Bakr och Umar och de andra kända sahabas och frågade dem om råd. Ibland så frågar han till och med sin fru som Umm Salama om råd. Ibland så frågar han andra om råd. Och han gjorde inte bara saker och ting från sig själv. Trots att han var Allah azza wa jalla sändebud och fick uppenbarelse från Allah. Så vad ska man då säga om alla andra som anförtros att styra över saker? Är inte de i ännu större behov av att söka råd från varandra? Om att profeten sallallahu alaihi wa sallam gjorde det. Han fick uppenbarelse. Så hur ska det då vara med oss? Författaren säger att profeten sallallahu alaihi wa sallam brukade rådslå hans följeslagare om allt som det krävdes att man skulle rådslå om. Vare sig det var stora eller små saker. För att kunna komma fram till den korrekta åsikten. Och ibland så tog han den åsikten som de ansåg. Även om han hade en annan åsikt själv. Anledningen till att shura har så hög status i islam. Är just för att de har så omfattande nyttor. Dels religiösa och världsliga och politiska och så vidare. Författaren nämner att det finns en väldig massa olika nyttor med att man har shura. Han säger att det första nyttan med att man har shura sinsemellan. Att muslimerna gör det när de ska fatta beslut. Är att man lyder Allah och hans sändebud när man gör det. Vilket är grunden till lycka och är den största nyttan i sig med shura. att när vi till exempel ska fatta beslut, så fick jag ta som ett exempel den här moskén, hur den ska styras. Då ska det vara de som är ansvariga för moskén ska tillsammans komma fram till beslut om olika saker som är relaterade till moskén. Och det får inte bara vara en enstaka person som fattar alla beslut utan att lyssna på resten. Största anledningen och största nytta med att man ska göra det är att Allah Azza wa Jalla har beordrat med det. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har beordrat med att man ska göra det. Författaren säger att en annan nytta är att det stärker eningen mellan muslimer, vare sig som grupper eller individer. Och man känner att när man gör shura med andra, att nyttorna man har kommit fram till är gemensamma. Att till exempel när man har en moské, eller man har muslimer som ska göra dawa sinsemellan i ett land, eller man ska göra liknande grejer, så rådslår man sinsemellan. Och när man väl har kommit fram till ett beslut, så känner sig alla de som är engagerade i den här saken, att de känner att de har haft någonting att säga till om. Och då känner man sig mycket mer lugn med beslutet som fattas. För om det är så att alla bara ska lyda en viss person som säger åt dem att ni ska göra så. Man känner att jag inte själv haft någonting att säga till om den här saken. Då så har man mycket svårare att agera efter de besluten som kommer. Men när man känner att man får ha en viss delaktighet, så leder det till mer enighet och man kommer jobba mycket hårdare för den saken. Och det känner ni säkert till. Även på ett företag eller jobb, om man har det till exempel. Om man bara har en chef som pekar och säger så. Och ger en inget inflytande att säga någon åsikt om någonting. Då har man mycket svårare att jobba. Men om man har en chef som är öppen för förslag och kan ta emot råd och liknande, så känner man mycket mer att man vill jobba för den här saken. För man har känt sig delaktig. Författaren säger en annan nytta, att bland dess nyttor är att som man kan bevittna inom olika former av vetenskaper, åsikter och handlingar, att man kommer fram till den rätta åsikten. En åsikt och en persons handling innebär mycket brister. Men om det är fler åsikter som blandas in och man kommer överens och det sker samarbete för goda handlingar, så kommer man fram till mycket mer nyttor. Rent generellt, forskning, eller när man studerar, eller företag, eller man ska göra saker och ting sinsemellan, om det bara är en person som hela tiden ska komma med alla idéer och ta på sig alla saker, så ser man att det kommer komma mycket brister i den här grejen. För varje människa i sig är bristfällig. Man har bara varit med om ett visst antal erfarenheter i sitt liv. Och det är mycket lätt att man kommer fatta bristfälliga beslut. Eller om man ska göra handlingen helt själv och ta på sig saker, att handlingen i sig blir bristfällig. Men om man innan man ska utföra en handling sitter och diskuterar sinsemellan, vi börjar göra så. Och en annan person kommer, jo men jag har varit med om den här grejen förut. Och jag tycker det är bättre att vi gör på det här sättet. Och en tredje person kommer, men jag har varit med om den här grejen och då såg jag att när man gjorde på det här sättet så var det bristfälligt. Till slut efter en diskussion så kommer man fram till ett gemensamt beslut. Om man arbetar tillsammans efter man har tagit det här beslutet, då kommer man se att man kommer fram till mycket bättre beslut. Och handlingarna blir mycket mer fullkomliga när man gör dem. Och vi som muslimer är som sagt i stort behov idag av att göra gemensamma handlingar. Och det funkar inte att enstaka personer ska ta på sig allt ansvar. Utan det kräver ett engagemang från alla muslimer. Som till exempel här i Sverige. Vi muslimer i Sverige är en minoritet. Och vi har ett stort behov av att korrigera våra situationer. Vi behöver, i varje förort så behövs det moskéer till exempel. Det behövs koranlektioner. Det behövs arabiska lektioner. Det behövs att det ska vara föreläsningar. Och det behövs att det ska vara dawa till exempel. Det behövs muslimer som behöver hjälp att kunna få jobb. Man behöver veta vilka utbildningar man kanske ska utbilda sig till och liknande. Det finns fullt med saker muslimerna är i behov av. Unga bröder behöver gifta sig, unga systrar behöver gifta sig. Massa olika problem som man kan stöta på när man lever i det här samhället. Och det funkar inte att enstaka personer ska engagera sig för alla muslimernas angelägenheter och ta på sig allting. Det kommer bli bristfälligt då. Men om muslimerna försöker engagera sig, och alla behöver inte engagera sig exakt samma sak, utan vissa engagerar sig i si och andra engagerar sig i så, och försöker tillsammans inom de här grejerna komma fram till gemensamma beslut och gemensamma handlingar, så kommer man se att det kommer förbättra muslimernas situation på platsen där de är avsevärt. Fjärde nyttan som författaren nämner är att åsikter kräver träning och att man prövar saker. För när man tränar sitt intellekt, när man gör shura och man diskuterar sinsemellan, så känner man att ens intellekt stärks. Och att man kommer fram till många nya slutsatser som man annars inte hade kommit fram till. Till exempel nu har jag en idé att jag ska starta ett företag till exempel som ska gynna muslimerna. Om jag sätter mig själv så sitter jag och tänker på ett sätt. Jag tycker det ska vara da-da-da-da-da på det här sättet. Men vi är 10 stycken som sitter tillsammans. Och den här kommer med en åsikt, den här kommer till en åsikt, den här kommer till en åsikt. Man känner hur ens intellekt stärks i och med det här. För man ser olika infallsvinklar på situationen. Och man kommer fram till mycket bättre beslut inom det man gör. Så utöver de tidigare nyttorna vi nämnde, så stärker det även muslimens intellekt när man kommer fram till gemensamma beslut genom shura. Författaren säger också att gemensamma handlingar som inte en person kan klara av själv, vare sig det är religiösa eller världsliga, om det delas ut bland de deltagande, så är det mycket större chans att man lyckas. För varje person stärker den andra och dennes åsikt. Det finns vissa saker man kan klara av själv. Och det finns vissa saker som är omöjligt att en person kan komma fram till och klara av själv. Till exempel de flesta företag som finns idag är baserade på att det finns fler än en person som jobbar. En person som är ansvarig för redovisning, en person som är ansvarig för management, en person som är ansvarig för si och så. Och de sakerna man kan klara av att göra själv, så här, en persons företag, är oftast väldigt små saker som man kan klara av. Och större saker kräver alltid att det är fler personer som engagerar sig. Så ju fler personer som engagerar sig inom någonting, desto större projekt kan man ta på sig. Och många gånger har jag märkt, om vi tar till exempel som ett exempel här i Sverige, att muslimerna vill nå fram till att kunna göra saker, så är det bara viljan som saknas. Att det inte finns en tillräckligt mycket vilja hos muslimerna. Om det verkligen skulle finnas en vilja, så skulle man ta de stegen som krävs för att kunna nå fram till ens mål. Som här i Sverige så är det många muslimer som klagar på att det inte finns bra skolor för muslimerna sinsemellan. För barnen. Och det är svårt att kunna låta ens barn växa upp. Istället bara för att klaga, så kan man, borde man försöka ta tag i situationen och förbättra situationen. Och göra det bättre för barnen, så de ska kunna få en mer islamisk uppväxt. För att kunna fixa en sån här sak, så kräver det att det inte bara är en själv som tänker på saken, utan att det är flera personer som engagerar sig och att man gör det här i samförstånd sinsemellan. Men större projekt kräver fler som engagerar sig, och det kräver att man gör det i samförstånd. Sjätte nyttan som författaren nämner är att om en person rådslår med andra och tar det lugnt, och sen sker en sak i motsatsen till det han ville, så kommer han inte att ångra sig, för han har gjort sitt bästa. Så han måste, men om man skyndar sig in i en sak och inte har rådslått med andra, så kommer att ångra sig mycket mer. Och det här kanske ni har märkt också. Att man fattar ett beslut, man tar det lugnt, man pratar med andra, och sen så ger man sig in i själva grejen. Om det inte funkar sen efter, så känner man fortfarande, jag gjorde ändå mitt bästa. Det har inte kommit från en brist från mig själv, att jag bara slängt mig ut i någonting. Men när man skyndar sig och fattar ett stort beslut själv, och man inte frågat andra om råd, så känner man ofta att man inte får samma välsignelse i den saken man gör. Om det inte går som man vill, så känner man av en bristfällighet hos en själv. Att varför skyndade jag mig ut i den här grejen? Det var helt idiotiskt. Jag borde ha frågat andra om råd innan och så vidare. Som sagt, även om man misslyckas med någonting, men man har gjort sitt bästa, man har frågat andra om råd, så känner man inte samma sorg och samma ledsenhet över det man har gjort. Författaren säger en annan nytta med att man rådslår med varandra är att det tar bort en känsla att man tror för mycket om sig själv. När en person fattar en massa beslut själv hela tiden, så kan det lätt hända att man tror för mycket om sig själv. Det var jag som kom på den här grejen, det var jag som kom på den här grejen, det var jag som utförde den här saken och så vidare. Men när man gör saker och ting i råd med andra, så vet man att den saken man lyckades med vid det här tillfället, det var inte bara någonting som kom från mig, utan det var någonting som jag kom fram till genom ett gemensamt beslut. Och att ha ujub bin nefs och takabbur, att tro för mycket om sig själv, eller att ha se ner på andra och så vidare, är någonting som är väldigt farligt och förbjudet i islam. Och genom att man har shura, så stärker man känslan av ödmjukhet och att man inte tror för mycket om sig själv. Författaren säger också att man bör veta att shura görs med specialisterna inom varje ämne. Så inom politik så rådfrågar man de som är insatta i politik. Och inom religiösa frågor så rådfrågar man de lärda som har följande egenskaper: kunskap, mjukhet och lugnhet, intellekt och religiositet. Och inom världsliga frågor så rådslår man med de personer som är specialister inom varje ämne. Och inom allt detta så är det ett måste att man verkligen avser att ge nasiha och göra saker på bästa möjliga sätt. Det här är en av huvudskillnaderna mellan vad islam kallar till att ha shura och demokrati. För inom shura så handlar det hela tiden om att man ska rådfråga specialisterna inom ett ämne. Och demokrati handlar om att hela folket i sig ska styra. Till exempel i demokrati så ska man rådfråga allt och alla om vem det är som ska styra landet. Och till exempel det här på partipolitiken, om den är bäst för landet eller inte. Och bland den stora befolkningen så finns det kunniga människor och okunniga människor. Och den som är en professor inom statsvetenskap, den personens åsikt väger lika mycket som den personen som är en massmördare till exempel. Och en bandidosmedlem eller någonting som är med en gängmedlem. Den som är specialist har en röst. Och den som vill dåligt för samhället och gör dåliga saker för samhället har en lika stor röst att säga till om. Islam handlar om att man ska rådfråga experter inom varje ämne. Profeten sallallahu alaihi wasallam, när han fattade beslut, så frågade han inte hela den muslimska nationen. Att när han skulle till exempel sluta fred med mushrikun, så var det inte så att han gick och frågade och knackade på dörr: nu ska vi ha omröstning, alla ska säga, är det bra att vi ska fatta beslut om den här saken eller inte. Utan han gjorde det med de mest kunniga utav sahabas, de som hade mest kunskap, som visste vad som var bäst för muslimerna. Islam är emot diktatorskap, att det ska vara en person som styr och säger åt att alla ska följa en åsikt. Och islam säger samtidigt inte samma sak som man gör med demokrati i västvärlden idag. Utan islam går en sorts medelväg mellan de här två. Man ska inte fatta besluten helt själv, men samtidigt är det inte alla personers åsikter som alltid är viktiga inom allting. Utan inom religion så rådfrågar man de som är religiöst kunniga. Inom statsvetenskap så rådfrågar man de som är kunniga inom statsvetenskap och så vidare. Författaren säger också att bland de viktigare formerna av shura och de mest gynnade för en person är det som handlar om familjen. Att en förälder bör rådslå med sina barn och diskutera med dem på det sättet som får fram deras åsikter och stärker deras intellekt. Det här är ett väldigt viktigt sätt att undervisa sina barn på. Att man inte bara gör det genom att man vill trycka på massa information på dem. Det är så och så vidare. Utan man gör det genom en diskussion. Man hör vad barnet har för åsikt om någonting. Och sen om det är någonting fel så försöker man korrigera det och så vidare. Det är ett väldigt gynnande sätt att undervisa någon på. För att om man bara prackar på en massa information så lär man sig inte att tänka individuellt. Utan det blir bara att man lär sig en massa fakta och man förstår egentligen inte vad den här faktan betyder. Så det är väldigt gynnande sätt att undervisa och uppfostra sina barn på. Och författaren säger också gällande mannen i huset att mannen i huset inte ska vara som en sorts diktator över familjen. Och att allting han säger, det är så familjen ska styras och så vidare. Så som det tyvärr förekommer bland vissa familjer. Utan familjesaker, det som sker för familjen, det ska ske med råd. Framförallt mellan mannen och frun sinsemellan. Hur hemmet ska styras, hur familjen ska, barnen ska uppfostras, vilka skolor de ska gå i och så vidare. Självklart kan det sista ordet vara kanske till mannen och så vidare, men det ska ske i samförstånd sinsemellan och man ska diskutera saker sinsemellan. Och man kommer se att det här leder till väldigt mycket kärlek familjen sinsemellan och att man kommer fram till mycket bättre beslut. För som sagt, en persons åsikt blir alltid bristfällig. Om det är bara en person som hela tiden ska säga att det ska vara si och si och så. Jag kom till exempel ihåg en av ulema i Medina, Sheikh Ubayd al-Jabri. Han blev frågad av en person som säger: jag säger till min fru vilken inredning vi ska ha hemma. Okay? Måste hon lyda mig i det jag säger? Han försöker få ut en fatwa, vad han ska säga. Ja, det är klart hon måste lyda det lite. Han sa bara: hadak Allah, må Allah vägleda dig. Varför ska du bestämma hur inredningen hemma ska se ut? Det är ofta kvinnor som har mycket mer koll på den saken till exempel. Så att, yani, man gör saker och ting med samförstånd sinsemellan hemma. Och man ska inte vara som en sorts diktator hemma där man ska säga, lägga sig i varenda minsta detalj som författaren här säger. Utan man gör saker och ting med samförstånd och råd och shura sinsemellan. Och författaren säger att om mannen lägger sig i allting han gör och är snål i försörjningen till hemmet, så kommer han endast att trytta ut sig själv. Och hur ofta är det vi inte har sett att människor gör på det här sättet? Och lycka, framgång och att uppnå gott i det här livet och det nästa, gå tillbaka till religion och att leva upp till dess goda akhlaq, dess goda beteende. Och olycka samt ondska gå tillbaka till att man vänder sig bort från den här religionen och de goda uppföranden som den kallar till. Att rådslå mellan varandra lyser upp ens tankar och löser en persons problem. Och att rådslå är ett tecken på intellekt. Och att tvinga på andra människor sina åsikter hela tiden är ett tecken på okunskap. Så det är väldigt viktigt för oss att vi ska tänka på den här saken. Och att vi använder oss utav den här gudomliga beordringen från Allah Azza wa Jal. Att vi gör saker och ting med shura sinsemellan. Må Allah Azza wa Jal underlätta för oss alla att vi ska leva upp till de sakerna som han har beordrat oss med och enlighet med profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna. Och vi avrundar för idag. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.